För Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud. Amen.
Det är bra med långa bibeltexter, eller hur? Bibeln var för tung, så det bara vikte sig i stativet. Så härligt att få fira gudstjänst och så underbart att få lovsjunga tillsammans. Så det var en sak som tycker jag var lite speciell i lovsången, och vi sjöng i någon av sångerna starkt uttryck om att kom heligande. Då kände jag det är gott, men så var det som något viskade inom mig tillbaka. Jag är här. Är ni här? Och sen så sjöng vi nästa sång, jag hade ingen aning om det. Här är jag. Och bara, wow, jag tror Gud talade. Han är här. Och han inbjuder dig att också faktiskt vara här. Inte bara fysiskt utan med hela dig. Och det är en intressant sak det här. Att ibland kan man tänka så här med den heliga ande och med Guds närvaro. Det hade nog varit bättre om inte jag var här. Gud hade nog klarat sig bättre utan mig. Men så är det så intressant. I skapelseberättelsen så står det att Guds ande svävar över vattnet. Och så säger texten, men jorden var öde och tom. Gud skapade, så skapade han människan för gemenskap med anden. Han vill din närhet. Han vill vara nära dig. Så välkommen hit. Och känna att du omfamnar av Guds ande. Och oavsett så som Alex började gudstjänsten, vad du bär med dig hit in. Det finns inga känslor som är fel. Det finns inga upplevelser som är fel. Utan Gud vill omfamna dig med den du är och med de erfarenheter du har och med det du bär med dig. Och han vill smälta samman med dig med sin helige ande. Himmelske Fader, jag ber nu att den här stunden vi har med dig inför ditt ord. Jag ber att det ska få vara en stund där vi smälter samman med dig. Det ska få bli en stund av helande och läkedom och upprättelse. Men också förnyelse. En stund där vi kan få uppleva hur du kommer med din härlighet. Och möter oss där vi är. Uppfyller oss på nytt med allt ditt goda. Amen. Vår serie som vi har haft här nu ett antal söndagar heter ju att leva livet med den helige ande och handlar om ett andefullt liv, alltså att leva med Guds närvaro. Och jag vet inte vad du känner och tänker när du hör det här begreppet. Ett andefyllt liv. Kanske är det någonting du längtar efter. Det där låter ju superhärligt. Jag har smakat på det där och det är någonting jag bara vill dyka djupare i. Eller kanske det är någonting som du känner. Det där vill jag helst dra mig undan ifrån. Det där låter skumt. Eller jag har dåliga erfarenheter. Eller vad är det här med ett andefyllt liv egentligen? Är det liksom reserverat för vissa människor som är lite mer spirituella? Eller som kanske har lite mer starka, ni vet, så här, känsloyttringar och fysiska manifestationer? Ibland när man är i kyrka kan man nästan se vissa människor som bara, wow, vad händer där? Liksom, det bara rör sig någonting. Eller är det reserverat kanske för dem som bara det enda de tänker på är kristna saker, om man nu får säga så. De bara pratar om andliga saker hela tiden. De jagar de senaste upplevelserna och klippen på YouTube för att vara liksom bara, vad kolla, vet ni vad som händer i liksom Koppalonkola? Ingen aning. Ja, men ni måste åka dit. Är det ett andefyllt liv? Jag tror att tyvärr så har andlighet och det som inom kyrkan ibland kallas för karismatik ibland fått ett dåligt rykte. Oftast inte på grund av vad Bibeln säger om det andliga livet. Men kanske på grund av att vissa människor hellre har valt att söka upplevelser. Att söka fysiska manifestationer mer än att följa Jesus. Där rotad kristendom och andlig mognad, det låter inte coolt. Utan man har ersatt det med någonting ytligt, ensidigt och stundtals också ovist. Ska man få plats med mycket i sina anteckningar så måste man ha väldigt liten text. Så kan man lura sig själv att kolla, jag har ett jättekort utkast. Men då behöver man ha iPaden nära som man ser. Andlighet i Bibeln handlar inte om att vara konstig, oftast. Det finns en del saker som har med Gud att göra som kan verka lite märkliga. Men det handlar inte om att vara konstig, extrem eller känslostyrd. Andlighet i Bibeln handlar om att leva i relation med Gud, med Guds ande. Och det talar om ett liv som bär god frukt, som leder till Kristus nära honom och som leder till Kristus likhet. Ett liv som bygger upp andra, ett liv som vilar i Guds frid och Guds goda tanke och där vi också sprider frid. Så vad är då andlighet egentligen? Jag tänkte vi skulle hoppa till en text i första Korinthierbrevet. Kapitel 12, och där står det en liten vers, första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 1. Att när det gäller de andliga gåvorna, syskon, så vill jag inte att ni ska vara okunniga. Och här har vi ett begrepp som översätts andliga gåvor, men faktum är att det finns inte i Bibeln, det är en översättning. Så egentligen vad som står här i texten så står det så här, när det gäller de sakerna som har med anden att göra, när det gäller de andliga tingen, alltså när det gäller sakerna som har med anden att göra, så vill jag inte att ni ska vara okunniga. Så vad är biblisk andlighet? Ja, allt som är osynligt är inte andlighet. Inte alla känslor eller alla känslouttryck eller alla ingivelser som du och jag får är andlighet. Andlighet i Bibeln, när vi tar den här texten, har att göra med saker som har med Gud, anden, att göra. Så vad är biblisk andlighet? Jo, det är saker som har med anden att göra. Och här tror jag det kan finnas en spänning. För kanske, om du har varit kristen länge, så finns det, jag tror att det finns en del av er här inne, där dina erfarenheter kring andlighet säger dig att du inte kan lita på den helige ande. Det du har sett av andlighet, vare sig den har haft kristna förtecken eller icke-kristna förtecken, det du har sett av andlighet gör att anden inte känns pålitlig. Att tala om andlighet känns inte pålitligt. Det skapar en liten jobbig känsla inom dig. Jag skulle på något sätt säga att det är sorgligt, men ingen skugga utav dig eller över dig. Kanske lite skugga dock över det sammanhanget som har utsatt dig för dessa erfarenheter som har gjort att du känner att du inte riktigt kan lita på anden. Och vi ber om nåd över det sammanhanget. Såklart. Men här finns det någonting som är viktigt att förstå. Och det är att andlighet och anden är inte synonymer. Andlighet och anden är inte synonymer. Anden i den bibliska texten är Gud. Anden är inget annat än Gud. Här kan vi komma in på treenighetens fantastiska mysterium som vi på något sätt bara vill uppmuntra dig att bara omfamna. Så kan du fundera på det ibland. Men det finns liksom Gud Fadern, Gud Sonen, Gud Anden, och de är ett. Anden är Gud. Fullt ut Gud, ett med Sonen och Anden, samma väsen. Fullkomlig. Och Anden bor i oss som tror. Det är Anden, Anden är Gud. Lika pålitlig som Sonen och Fadern. Och de är ett. Andlighet då? Jo, andlighet är vårt sätt att leva ut den verklighet att Anden bor i oss som tror. Så Anden är Gud och andlighet är vårt sätt att leva ut den verklighet att Anden bor i oss. Så andlighet i sin rena form, precis som Paulus säger, det har med sakerna med Anden att göra. Allt det som Anden är, alla de grejerna, alla de tingen, allt det som Anden är. Det i sin rena form är andlighet, att leva ut det som Anden gör. Men lyssna nu. Ibland vill vi för mycket. Ibland litar vi för lite på att Gud har kontrollen och att han gör saker i sin timing. Ibland saknar vi kunskap och förståelse. Ibland saknar vi kärlek. Därför att andlighet är Gud Anden i brustna kärl. Det finns en viss risk inbyggd. Ibland kan man tänka, Gud, varför har du gjort det så här? Det finns en risk inbyggd att vår andlighet inte alltid blir ren. Och jag tror det händer oss alla. Det är inte bara någon annan. Jag tror det händer oss alla ibland. Att vi har Gud Anden på insidan kommer ju med otroliga förmågor, resurser och gåvor. Men med det kommer också ett ansvar. Därför så talar Bibeln massor om vår karaktär när den talar om andlighet. Det handlar inte bara om kraften utan också om karaktären. Och nu kanske du kom hit idag och tänkte, nu blir det predikan om Anden och vad härligt, så vi bara gasa på. Vet du vad? Jag tror att det vi talar om idag är fundamentala förutsättningar för att kunna gasa på. För att kunna bara springa fullt ut i allt det som Gud har för oss, så behöver vi förstå den här sidan av att bygga en sund andlig kultur. Där vi förstår de här grundläggande sakerna. Det behövs en varsamhet. Varför? Därför att vi är inte Gud. Men vi får samverka med Gud. Här behövs en ödmjukhet. Att det blir inte alltid rätt. Men när ödmjukheten saknas, då blir det ganska ofta fel. Då finns risk för osund andlighet. En andlighet som sårar istället för att ge liv och bygger upp. Och då skulle jag vilja hävda att då är vår andlighet inte längre i linje med Anden. Och då har det divergerat ganska stort ifrån vad andlighet är och vem Anden är. Och här vill jag önskar att du ska känna i den här predikan, du som upplever dig att ha, du som har sår och erfarenheter som gör att du har svårt att lita på Anden. Och när vi sjunger sådana här sånger som vi sjöng här i början, känner du bara att det mest knyter sig. Vadå? Att ropa ut att jag vill ha mer av Anden och att jag vill liksom bara underkasta mig. Det är bara, nej, jag kan inte lita. Jag skulle verkligen vilja inbjuda dig idag att våga låta Gud och Guds ord få forma någonting i dig på nytt och få förnya dig och få hela dig. Att våga närma dig en sund andlighet. Och jag är helt övertygad om att vägen framåt är inte mindre av Anden, utan mer av Anden. Sund andlighet är inte att vrida ner den andliga temperaturen, utan att vrida upp Andens temperatur och vrida ner skevheter och egna idéer och börja liksom komma i linje med vad Guds ord säger om den helige Ande och livet i Anden. Jag skulle idag bara lyfta fram tre diken som hotar sund andlighet. Det låter väl inspirerande. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är superviktigt. Och det första jag vill tala om, som är ett dike som hotar sund andlighet, det är att förneka det mänskliga. Vad är en andlig människa? Ibland tenderar vi att tänka på det andliga som någonting bättre än det mänskliga. Och du kanske bara tänker, vad sa han nu? Det är det väl. Ibland tenderar vi att tänka att det andliga är någonting bättre än det mänskliga. Och jag är ganska förvånad om du ibland använder det här uttrycket. Jag gör det ju ibland kanske så här av bara ren slentrian. Men vi säger så här att, åh, hon är som en ängel. Precis som om det vore någonting bättre än att vara människa. Han är som en ängel. Är det bättre än att vara människa? Det finns en risk att vi som kristna odlar en teologi där det mänskliga liksom trycks ner och vi lyfter upp det andliga. Och under antiken, som stora delar av Bibeln skrevs av, är under, så kallas det för gnosticism. Och många av er har hört det. Det är att förtrycka det mänskliga på bekostnad av det andliga. Och vet du vad? Det kämpar Nya Testamentet aktivt emot. Och då kan man tänka, men vad betyder det då när Johannes döparen ropar ut i Johannes evangelium kapitel 3, vers 30, att han, Jesus, måste bli större och jag bli mindre. Är det någon som har hört det bibelordet någon gång? Han måste bli större, underbart. Och jag måste bli mindre. Ja, mindre av det mänskliga, eller? Kanske, tänker jag, är det här ett av de mest missbrukade och missförstådda bibelorden. Därför att det kan inte på något sätt handla om att utplåna det mänskliga. Det är snarare fiendens agenda. När vi läser om den onde i Bibeln, det är han som vill utplåna människan. Det är han som står i fiendeskap till människan, eller hur? Allt ifrån avförkroppsligad andlighet, gnosticism, där vi liksom bara vill ta bort det kroppsliga, bara sväva ut i någon andlig, jag vet inte vad. Eller till självskadebeteende där vi skadar oss själva för att vi föraktar oss själva som människor. Andlighet handlar inte heller om, sund andlighet handlar inte heller om att tömma sig själv. Jag måste tömma mig själv på allt mitt eget. Jag måste tömma mig själv från alla mina tankar och allt mänskligt. Vet du vad? Det är en helt annan religion. Men ofta tänker vi så ändå. Att han måste bli större och jag mindre handlar då inte om att det mänskliga ska krympa, lyssna nu, utan snarare att det självcentrerade i människan får förlora sitt grepp. Det är två väldigt olika saker. Det jag som ska bli mindre är inte ditt värde. Det är inte din identitet. Det är inte ditt känsloliv, allt det där som är skapat av Gud. Utan den del av oss som har blivit förvrängd av synden, egot, självhävdelsen, begäret att ha kontroll, vinna ära och erkännande. Att bli mindre, lyssna nu, att bli mindre är en inbjudan att släppa falska självbilder. Tron att vägen till lycka är att ännu mer bara fokusera mig själv och mina egna behov. Eller att det finns andra vägar bortanför Gud som kan leda till det goda livet. Nej, det handlar snarare om att låta Kristus få leva i oss och finna oss själva i Kristus. När han blir stor för oss så blommar vi ut som människor. Det innebär inte självutplåning i negativ mening, utan faktiskt snarare självuppfyllelse i sin djupaste andliga mening. Det här är så viktigt, för det finns en sån förvirring på detta område. Där vi på något sätt hela tiden står i strid mot oss själva. Gud är inte i strid mot dig, han är för dig. Gud är inte emot dig, han vill inte krympa dig. Och med mina tankar som är så jobbiga, inte dem. Nej, inte heller dem. Du vet, det är en gåva ifrån Gud. Att du får känna saker, kunna tänka saker, kunna reflektera. Ibland är det jobbigt och då kan vi försöka, Gud, Herre, vara med mig lite grann i det här. Men stå inte i fiendeskap med dig själv. Utan se att Gud bejakar dig som människa. Han har skapat dig som människa. Det är inte en nedmontering av mänskligheten, utan en upprättelse av den. Jag kom på mig själv när vi sjöng här, mer av dig, så råkade jag sjunga mer av dig, mer om mig. Och så bara kände jag, wow, det var ju underbart. Jag tror precis det handlar om. Mer av honom är inte mindre av dig, utan det är faktiskt mer också av dig. Mer av dig, Herre. Det är mer av mig, det jag får blomma ut i allt det du har skapat mig för. Och det är så i linje med våran frälsare Jesus Kristus. Jesus som var fullkomligt andlig människa. Det står om honom att han gick ut i andens kraft. Herrens ande över mig proklamerade han. Han var en andeuppfylld människa, men han var fullt ut människa. Och lyssna nu, Gud skapade människan. Det är liksom inget annat, utan Gud har skapat människan. Han vill människan. Och som om inte det var nog, så blev Gud själv människa i Jesus Kristus. Gör som Gud, blir människa, säger vi ibland. Det är bra. Jag vet inte om ni kommer ihåg från förra veckans predikan, ni som var här, att det som sker i frälsningen när vi tar emot Jesus, det är att det mänskliga och det andliga förenas igen. Guds tanke för människan är inte att bli mindre människa och mer andlig, utan att bli en harmoni som vi skapade för. Andlighet i den sundaste formen är en förkroppsligad andlighet. Med dina känslor, med din kropp, med dina erfarenheter, med din kunskap i samverkan med anden. Han vill inte tvätta bort dig, han vill att du ska blomma ut. Och Paulus, som är den i Nya Testamentet som talar mest om anden, om den heliga anden. Han säger i andra Timoteus brevet, kapitel 1, vers 7. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och, lyssna nu, självbehärskningens ande. Tänk att det är värt att stanna upp en sekund inför självbehärskning. Kanske har du någon gång hört eller tänkt att andlighet handlar om att tappa kontrollen. Paulus säger någonting annat om det andliga livet. Han har gett oss självbehärskningens ande. Du vet, orena andar. När du läser apostlagärningarna och evangelierna, så möter vi orena andar, onda andar. Vad vill de? De vill dominera dig. De vill förtrycka dig, de vill ta över, de vill kontrollera dig. Guds ande däremot vill inte tränga sig på eller dominera dig, köra över din egen vilja. Nej, han vill samverka med dig. Han vill leda dig. Det är en väldigt, väldigt skillnad mot att dominera och att leda på rätta vägar. Han vill förvandla dig, men utan att kränka din identitet och din integritet. En miljö där du uppmuntras att ge upp självbehärskning, att förlora, tappa greppet över dig själv för att bli mer andlig. Det är en miljö som jag skulle vilja hävda utifrån det här bibelordet. Det är en miljö som Paulus inte hade känt sig hemma i. Den helige ande vill samverka med dig. Vill samverka med dig, vill verka i och med din vilja. Jag tycker det är ganska intressant. Så har vi ett annat dike. Härligt med dikeskörning, det är ju skitkul, eller hur? Och det är en självcentrerad andlighet. Det hotar också andlig sundhet. Jag skulle hävda att mycket andlighet i världen är självcentrerad. Det handlar om vad jag ska uppleva. Det handlar om att jag ska bli upplyst. Att jag. Men kristen andlighet handlar alltid om andra. Den är Kristuslik. Ni vet, han som gav och gav och gav. Kristen andlighet lyfter andra. Den tjänar. Den söker andras väl. En sak som är otroligt fascinerande det är att när Paulus, för Paulus han undervisar som sagt väldigt mycket om anden, och i Korinthierbrevet i den texten som jag citerade förut, att vi ska känna till de andliga tingen. Där undervisar han om någonting som vi brukar kalla för andens gåvor. Det är en del så här, kan vara rätt spektakulära saker, som att vi får kraften. I och med att Gud bor i oss får vi kraften att bota sjuka. Att profetera, alltså att tala in hälsningar från Gud in i människors liv. Och, ja, med massa sådana här spännande saker. Och vet du vad? Ibland så är det som att vi tenderar som att allt han säger om anden är just där. Vet du hur många verser det är i det sammanhanget när han undervisar i Korint? 7 verser, det är 5 plus 2. 7 verser undervisar han här om de här lite mer wowiga grejerna. Sen ägnar han i sammanhanget 77 verser. 77 verser för att tala om sundhet, det jag talar om idag. Så att jag idag ägnar en hel predikan åt att tala om andlig sundhet är på sin plats. Utav dessa verser, 7 om det spektakulära, 77 om ordningarna, 77 om verser om liksom hur ska vi liksom bli sunda i det här med det andliga. Hur ska vi visa respekt för varandra? Hur kan vi bygga upp varandra? Hur kan vi tjäna varandra i kärlek genom anden? Det är bara att slå upp första Korinthierbrevet kapitel 12, 13, 14 och läs. Det är rätt intressant när man sätter det i perspektiv. Osund andlighet har alldeles för mycket fokus på de 7 verserna. Alldeles för mycket fokus på vad jag ska göra. Alldeles för mycket fokus på mig och att jag ska få utöva mina gåvor. Sund andlighet har alltid kärleken som överordnad agenda. Kärlek som måttstock. Jag skulle säga så här, att för många har sårats, inte av biblisk andlighet, utan av felkalibrerad mänsklighet, av självcentrering och egoism, av felaktigt bruk av gåvor, brist på kärlek och ödmjuk karaktär. Lyssna nu till några av Paulus ord här ifrån första Korinthierbrevet kapitel 13. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, så är jag bara en ekande brons eller en skrällande cymbal. Och jag är gammal trummis, så jag vet hur en skrällande cymbal låter. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och jag har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Alltså vilka grejer, all tro, all kunskap, all makt, wow! Men om jag har allt det och saknar vadå? Kärlek, så är jag ingenting. Kärleken upphör aldrig. Det är Paulus som undervisar om vadå? Om andligt liv. Hur ofta har du hört någon säga, åh, hon är så kärleksfull, hon är så glad och vänlig, hon är verkligen fylld av anden. Jag tror inte jätteofta. Men oj, hon där, hon bara alla gåvor och häftiga saker. Så hon är verkligen... Här lyfter Paulus fram den viktigaste sidan. Ofta bemöter vi människor utifrån gåvor, vilka övernaturliga saker de har varit med om. Men biblisk andlighet mäts främst utifrån kärlek. Jag vet inte om någon var, jag var i veckan och lyssnade på en kille som heter Francis Chan. Som är, ja, han är väl lite kändis om man vill säga. Han var här i Sverige och han undervisade. Men han säger i en av sina undervisningar, så säger han att andlighet, kristen andlighet, är mätbart. Och jag tänkte bara, vad snackar du om? Jo, är det någonting som är mätbart, så är det kristen andlighet. Okej. Okay. Det mäts utifrån hur mycket personen älskar. Jag tycker det bara var vända på perspektiven. Det är precis i linje med det vi talar om här idag. Att kristen andlighet mäts inte först och främst efter spektakulära gåvor, utan efter hur mycket vi älskar. Paulus uppmuntrar oss att söka gåvorna, att söka alla de där sakerna för att bygga upp Kristi kropp. Men finns det någonting som jag tror vi skulle behöva värdera upp i våran tid, så är det som Paulus talar om i Galaterbrevet, som är de andliga frukterna. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och igen då självbehärskning. Det vill anden låta växa fram i oss. Kraften och gåvorna, underbart. De är till för att bygga upp andra. Aldrig en andlig fjäder, liksom, wow, vad andlig jag är. Alltid för att älska med. Vi ska älska, vi vill givna gåvorna för att älska med. Kärleken, i sund andlighet så är kärleken den överordnade agendan. Och vet, jag vill bara att du ska förstå att jag älskar de andra sakerna också. Jag tycker det är underbart med kraften som vi får genom den heliga ande. Och jag tror att vår värld verkligen behöver helande. Vår värld behöver upprättelse och förvandling. Vår värld behöver hälsningar ifrån Gud. Det är så viktigt. Men finns det en sak som är ännu viktigare, så är det kärleken. Och därför tänker jag till exempel när vi ber för någon. Eller upplever att vi har fått en profetisk hälsning till någon. Så är den överordnade agendan att personen går ifrån det mötet och känner sig mer älskad än vad den kände sig förut. Du vet, helande och allt det där, det är upp till Gud. Men det vi kan säkerställa, det är att människan känner sig älskad, mer älskad efter mötet med oss. Det är en biblisk andlighet. Och så sista diket då. Det är att förminska det andliga. Det är också ett osunt dike. Någon kanske tänker att nu är det här verkar lite komplicerat, det är så mycket. Nej. Då är det bättre att bara strunta i det andliga. Det här verkar ju lite krångligt. Och en del kristna traditioner har försökt att gå den vägen och försöker att gå den vägen. Men problemet som jag verkligen vill lyfta fram i det, det är att jag tror inte det går. Jag tror det är fel. Därför att just att bli en kristen är fundamentalt att bli uppfylld av anden. Att förenas och smälta samman med Gud och hans närvaro. Så därför att ignorera anden kanske är det mest osunda. Därför då blir det kristna livet halvhjärtat och det blir ett eget försök att leva som kristen. Paulus säger i den här bibelversen vi läste att när det har med saker som har med anden att göra, så vill jag inte att ni ska vara okunniga. Jag kan också översätta, jag vill inte att ni ska vara ignoranta, alltså strunta i det. Ignorera inte det där. Omfamna det. Att Gud bor i dig och mig. Och låt oss upptäcka innebörden och fullheten av det. Jag hoppas verkligen inte att det jag försökt lyfta fram idag på något sätt avskräcker dig från att upptäcka kraften och liksom det härliga livet med den helige ande. Att praktisera och testa. Lyssna nu, vi behöver inte vara rädda. Det är okej så länge vi är ödmjuka att det blir fel ibland. Ledsen, det var visst inte från Gud. Jag menar, ibland blir det fel. Du vet, liksom, finns det kärlek och ödmjukhet, då finns det också vingelutrymme. Då får vi testa. Och liksom just det här att människan får uppleva att oh, wow, jag känner mig ändå älskad och omfamnad. Jag tycker Paulus sätter fingret på spiken i första Korinthierbrevet kapitel 14, vers 1. Där han säger att sök ivrigt efter kärleken, men också efter andens gåvor. Är det någonting jag vill du ska ha med dig från idag? Kanske det är det bibelordet. Att sök ivrigt efter alla tingen, alla sakerna som har med anden att göra. Men också efter kärleken. Sök inte efter kärleken, men också efter alla tingen som har med anden att göra. Det går hand i hand. Det går hand i hand. Omfamna det, väx i det. Och som jag pratade om förra veckan. Det kristna livet är som att öppna upp en portal. In i en värld där vi får upptäcka tillsammans med anden. Upptäcka innebörden av att vara förenad med anden genom tron. Vi är upptäcksresande. Jag tycker det är en härlig tanke. Jag upptäcksresande tillsammans med Gud. Jag tror jag hoppar över resten av det jag har skrivit ner här. Jag tror att vi som kyrka, vi har en möjlighet att uppleva så mycket spännande tillsammans med Gud. Och då tror jag att det finns en kontext. Det är det Paulus gör. Jag tror att han försöker måla en kontext. där Gud kan verka, där vi kan omfamna fullt ut allt det han är. Därför att han först och främst är kärlek. Allt annat ska förgås, säger Paulus. Alla gåvor och alla sådana här häftiga saker ska förgås, men kärleken ska bestå. Är vi rotade i kärleken, då kan vi omfamna hur mycket som helst av kraften ifrån Gud. Så jag vill bara sända ut, jag tycker det är härligt när Jesus i Johannes 20, när han möter sina lärjungar, då står det att han andas på dem, tag emot helig ande. Och nu ska vi gå ut i sommaren här. Jag skulle på något sätt bara bildligt talat, inte att jag andas, men att du bara får känna hur Gud, hur Jesus andas ut sin ljuvliga ande över dig. Ingen rädsla. Ingen rädsla. Han vill bara väl. Han är bara kärlek. Och du vet, när han nu andas så läker han dina negativa erfarenheter. När han andas så vill han läka dina sår. När han andas över dig vill han blåsa liv i gåvor som han har lagt ner i dig. När han andas över dig så vill han att du ska blomma ut som människa i samverkan med den helige ande. Och kanske är du här idag som ännu inte är kristen. Du kan inte säga att du är en efterföljare till Jesus. Då vill jag säga till dig att Jesus står med en öppen famn. Kanske har han, du känner som att det knackar på ditt hjärta, att det bultar. Det är Gud som säger, välkommen till mig. Välkommen till mig. Han vill uppfylla dig med sin närvaro. Han vill förlåta dig din synd och ge dig ett nytt liv i gemenskap med Gud. Och jag ska bara be en bön, och känner du att ja, men det där är nog jag. Jag vet inte allt, jag förstår inte allt, men jag känner att det här är någonting som drar i mig, som attraherar mig. Då kan du bara låta den här bönen få eka med i ditt hjärta och säga ditt ja till Jesus. Välkommen in, förlåt mig min synd. Och vet du vad, då ska han inte visa bort någon, säger Guds ord, utan han välkomnar dig in i sin närhet. Ska vi böja våra huvuden och så ber vi. Tack Herre för den här stunden. Tack för den här söndagen där vi får samlas som kyrka inför ditt ord. Låta dig få verka och tala in i våra liv. Och Jesus, jag kom hit nyfiken. Eller jag kom hit för att någon bjöd med mig. Eller jag vet inte varför jag är här. Men jag känner att här finns en atmosfär som är verklig. Jag känner att här, Gud är här. Och jag vill säga mitt ja till dig, Gud. Förlåt mig min synd. Ta emot mig i dina armar, Herre. Uppfyll mig med din närvaro. Och gör mig till en efterföljare av dig, Jesus. Som får leva för kärleken och för att upprätta den här världen med din kärlek, Herre. Amen. Om du ekade mig i den bönen så vill jag bara uppmuntra dig att berätta det för någon du känner. Om inte du känner någon här kan du komma och prata med mig efteråt och bara säga, jag bad mig i den där bönen. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jag skulle vilja veta mer. Jag vill bara uppmuntra dig att ta de där stegen. Och till alla andra vill jag önska er en underbar sommar och skicka ut er med Herrens närvaro och kraft. Amen.